Nu är det så att jag sitter i den, inte sällan i den här situationen att jag ska intervjua mig själv. Därför att den sista författaren här, det är Peter Lundström som sitter bredvid mig och jag själv. Vi skriver böcker tillsammans. Och kriminalkommissarien vill vara snäll och hålla upp bevis 1 här. Så.
Ska vi göra det?
Evidence 1. A heter det, va? Evidence
och A. Eftersom vi är i Uppsala så har vi naturligtvis, och bosatta i Uppsala, så har vi naturligtvis också skrivit om Uppsala.
Så är det. Du, jag tänker fortsätta faktiskt att ställa frågor till dig nu då, eftersom jag inte kan ställa frågor till mig själv med någon framgång.
Det kan jag göra om du vill.
Nej, vi skiter i det. För jag tänkte fråga dig, hur tycker du att det känns det här med dåliga recensioner?
Ja, alltså, om man tittar på, det här är våran femte bok. Och så vitt jag kan erinra mig så har vi fått en sågning. Och det var ju från UNT i år.
Ja, det är den tidningen jag slutar prenumerera på, va?
Ja, precis. Du går inte ens en gång in på nätet och tittar.
Nej, precis.
Längre.
Så ja, just det. Hans Berg där på internet.
Och det... Alltså, det, sanningen ligger alltid i betraktarens ögon. Och det får man ju acceptera.
Mm. Jag har lite specialfrågor till dig. Du är ju polis. Du har varit polis här i Uppsala många år. Började åka radiobil här på 70-talet. Eller hur?
Ja, jag började här 19...
Det är er åldersgrupp, så är... ja, ni kanske har mött Peter någon gång.
Jag vet började hur. Jobba i Uppsala 1974 som polis. Och åkte radiovil under ganska många år ihop en som idag är presstalsman för Uppsala polisen, Christer Nordström. Och sen så hamnade jag på polishögskolan på ett 6 månaders vikariat som utbildare. Och lämnade polisutbildningen 10 år senare som studierektor. Jag kom tillbaka till Uppsala och var avdelningschef för trafikpolisavdelningen i Uppsala län.
Vi stannar där lite. Vad vet du om, eller ja, nu vet du, men den dagen, vad visste du om trafik?
Nada. Jag hade inte gjort en enda dag som trafikpolis innan jag kom som chef för trafikpolisavdelningen. Och det här hade... Alltså jag var 40 år gammal då. Det är ett tag sedan. Och cheferna i linjen under mig hade en genomsnittsålder på drygt 60. Och ingen hade mindre tjänstgöringstid på trafikavdelningen än 30 år. Så det var lite svårt pedagogiskt, kan jag säga, att förklara varför jag hade blivit utsedd att bli deras chef. Men jag tyckte att det löste. Det är faktiskt ett av de roligaste jobben jag har haft. Sen la man ju ner trafikavdelningen när Göran Lindberg kom, som då hade varit min gamla chef från polishögskolan, som kom hit som länspolismästare och skulle göra någonting helt annat. Så då blev jag chef för närpolisavdelningen i Uppsala, så det är mitt fel att mycket av alltså att, kvarterspolisverksamheten lades ner, för det var vi tvungna att göra då, för då skulle vi hänge oss åt närpolisverksamhet då. Och det gick ju som bekant åt helvete, kan man väl säga.
Jag stannar där lite. Alltså, 4 dagar innan du började jobba som trafikpolischef. Vad hände då?
Då hade man i Uppsala en dödsolycka i Lövsta Löt. Det var en narkotikapåverkad ingenjör från Storvreta som tillsammans med sin fästmö kom över på fel sida och frontalkolliderade med en husbil från Tyskland.
Vad har det för betydelse för det här?
Ja, det vet jag inte.
Jo, det vet du. Bara ordentligt.
Nej, sen är det så här. Sen, det här var, jag tror att det var torsdagen eller fredagen precis före jag skulle börja. Och på måndagen jag kom, ett av de första telefonsamtalen jag fick som kom in till mig då, det var ifrån Radio Uppland. Och personen som ringde var en trafikreporter som hette Ulf Broberg hette han. Ja. Och så säger då att ja, det vore ju intressant att få träffa mig då och sen att vi kanske skulle åka ut och titta och prata lite grann om den här dödsolyckan. Och då hade jag alltså haft, jag fick en timme på mig för att läsa in mig på vad som hade inträffat och var det var någonstans. Och sen åkte vi ut dit och då stoppade Ulf mikrofonen under min näsa. Och säger så här, ja, vad tänker du göra åt det här då? Och så nära att strypa en människa tror jag aldrig har varit.
Ja, det tror jag inte. Alltså, jag lärde mig Janne Nordling att hålla mikrofonavstånd. Men vi har kommit bra överens sen dess, eller hur?
Jajamensan.
Idag är du oskadliggjord polisiärt, eller hur?
Ja, det kan man väl säga. Idag så försöker jag se till att vi blir oskadade. Idag jobbar jag i huvudsak med, eller enbart egentligen, med vårt inre skydd. Alltså polisens egen skydd. Och det gör jag utifrån otillåten påverkan mot myndighetspersoner som inte har blivit allt för ovanligt. Då. Det vill säga att när brottslingar försöker påverka poliser och åklagare att styra över sina utredningar åt andra håll än åt deras. Genom olika förfaringssätt då. Bomba, hota, elda upp och så vidare. Så det är väl det jag försöker att se till att vi har någon form av beredskap att förebygga.
När du säger elda upp så menar du elda upp åklagares villor och bomba polisers bilar och sådär. Det är, ja, sånt,
precis,
som händer.
Det är sånt som händer.
Det finns ett ganska grovt våld i samhället som inte riktigt når ut i media, va?
Ja, fast jag tycker ändå att det blivit lite bättre. Polisen i sig har varit ganska dåliga på att gå ut och berätta vad som händer. Och det blir mera flashar. Det första riktigt tydliga exemplet var när man minerade en bil och en gammal klasskamrat till mig nere i Skåne öppnar en bildörr på en stulen bil och blir blind och blir av med ena handen. Och det var nyhet ungefär under ett dygn. Och som sagt, för honom så var det ju lite mer bestraffning än ett dygn då.
Vi har vår egen Kenneth Ågren.
Precis, som är utsatt för mordbrand hemma. Bilbomb under sin person eller under sin privatbil. Så att, alltså det här händer och det här har hanterats myndighetsmässigt, polismyndighetsmässigt har det hanterats ganska taskigt eller dåligt. Frånsett initialskedet, det vill säga när det händer, då fungerar polismyndigheten reaktivt och det fungerar jättebra. Men just den här förebyggande sidan och sen efteråt, att man tar hand om, för det här drabbar ju inte den enskilde polisen, det här drabbar familjen, barnen. Vi har för närvarande, eller alldeles till nyligen då, så har vi en familj i Östergötland, som en polisfamilj som är helt omlokaliserad. Där hustrun är tvungen att sluta arbeta, maken är tvungen bort, ungarna ska byta skola och sånt här. Och det här skrivs det oerhört lite om, på gott och ont kan man säga. Men det förekommer och det är det jag jobbar med idag.
Ni såg att det ryckte lite i den gamla polisen. Det är Poetry Slam där borta. Mm. Det är inget upplopp utan det är någon slags... Det ska vara så. Peter, vi ska försöka komma till det här vi gör nu sista minuterna. Hur funkar det att omsätta erfarenheter från polislivet till böcker?
Det tycker jag framförallt har varit fruktansvärt roligt att få göra. Och sen att, alltså det har inte varit någon nackdel att Ulf och jag har känt varandra snart 20 år och umgåtts under den perioden också. Vi har ju pratat rätt mycket jobb under årens lopp, även fast vi då har varit på olika sidor, som en del säger, fast det inte är så.
Nej, det är samma sida.
Det är samma sida.
Eller hur?
Janne
Nordling tittar bort, han vill inte svara på det.
Han vill inte svara på den frågan, men det är samma sida, för vi försöker tjäna samhället. Men det här har gjort då att vi har kunnat använda varandras kunskaper till någonting som i de allra flestas ögon har sett som oerhört spännande. Och det vi är unika med i Sverige idag, det är att vi klarar av att beskriva hur samhället reagerar, inte bara polisen utan hur hela samhället reagerar vid grov brottslighet.
Vad handlar Brytpunkt Uppsala om?
Det handlar om ett ganska nytt fenomen, får man väl säga. Det handlar alltså om att den riktiga högerdelen, alltså den högersida som vi inte vill ha med att göra egentligen, den odemokratiska högersidan, försöker sig på, eller det är så att de samlar sig. Och sen så att man försöker då att ge sig in och ta över en del utav samhället.
Mm. Det är vad som sker i den här boken.
Det är vad som sker i den här boken.
Det är ett försök till statskupp egentligen.
Ja.
Eller något åt det hållet. Ja. Den är ganska våldsam.
Ja, i vanlig ordning. Livet är våldsamt.
Ja, blir några fler böcker?
Det blir det. Vi håller på med nästa års bok. Jag kommer några kapitel på väg. Och där återknyter vi bekantskapen med Pulver Persson som vi har i våran boken före den här. Så den börjar i och med att han då drabbades av händelser som gjorde att vi var tvungna att ge en ny identitet och flytta upp en till Jämtland. Så börjar den boken upp i Jämtland. Och då tar vi och tittar lite mera på narkotikatrafiken mellan Sverige och Norge. Och till skillnad mot vad de allra flesta tror så är det så att Norge har ett oerhört mycket större narkotikaproblem än vad Sverige har. Man har en större toleransnivå och det har man fått betala för. Och det här vill vi gärna uppmärksamma.
Ja, det är rätt intressant. Alltså, vi fick lära oss att huvuddelen av narkotikan går genom Sverige. Det är klart att en hel del ska hit också, men alltså det mesta passerar genom Sverige. Och i den här boken som vi håller på med då, så finns det ett avsnitt med verklighetsbakgrund, och det är några som i verkligheten var i Dalarna tror jag, men som vi placerar i Jämtland. De hade alltså ett fullt legitimt åkeri. Ett vanligt åkeri, det var bara att det enda de fraktade var narkotika. Fram och tillbaka genom Europa hela tiden. Och det enda de var rädda för på hela vägen var Öresundsförbindelsen. För det var den enda verkliga risken som de såg att åka fast. Resten av vägen sen upp till Norge var inget problem. Och genom Holland och Danmark och sådär var inte något problem. Utan Öresundsförbindelsen var det farliga. Det är rätt märkligt, men då får man vänta till hösten 2010.
Då får man vänta till bok- och biblioteksmässan i september 2010.
Så är det.
Då ska vi vara klara.
Och nu är våran tid också ute.
Det var den, ja.
Drygt.